Uppenbarelsens ljus, det är ju det som är temat idag och jag brukar hålla mig till det när jag är här. Uppenbarelsens ljus, jag tycker det talar ju om någonting som den helige ande måste uppenbara för oss, som vi inte kan se annars. Och därför så skrev Paulus i Efesierbrevet 1 och från vers 17: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Så finns det ett ord i Ordspråksboken 29:18 där det står i vår svenska bibel: utan uppenbarelsen går folket vilse. Och i gamla översättningen stod det till och med att utan uppenbarelsen blir folket tygelöst. Lycklig eller salig, välsignad, är den som tar vara på Guds undervisning. I engelska står det vision, vision. Och den här versen, den har använts, särskilt var det en lång period, jag vet inte om det är lika vanligt idag, men den citerades ofta. Och den första delen av versen vill säga, och då handlar det om att drömma och visionera, som man säger. Kanske till och med fantisera eller visualisera, som det ibland handlar om. Stora planer inför framtiden, om 5 år, om 10 år, om 20 år kanske. Vi fick en fråga en gång av en pastor: vad gör ni om 5 år? Jag tror det var 5 år han sa, eller om det var 10, 5 år var det nog. Och jag svarade genast: ingen aning. Ja, men ni måste ju ha en vision. Ja, sa jag, vi har löften från Gud. Det är våra visioner, det är vår vision. Men när och hur de kommer, det vet bara Gud. Ja, andra hälften av versen, den har ibland då glömts bort. Men den talar ju alltså om uppenbarelsen som syftar på Guds ord, på Guds undervisning. En syn, en profetisk dröm, en profetia, någonting som Gud talar, det uppenbarar ju alltid det som står i Bibeln. Och i harmoni med det som står i Bibeln. Det handlar om att vi ska förstå och se det som står skrivet. Och jag har någon gång citerat en professor i Gamla testamentet, Walter Kaiser, som sa så här: att det här ordet, det syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer. Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord. Och det är också precis det som orden i den hebreiska grundtexten beskriver och betyder. När Guds folk säger att anden gör dem druckna och brusade så att de raglar, då vill jag påstå att folket är vilse och tygelöst. Man har släppt in en främmande ande, och vi läser från Jesaja 29, vers 9. Häpna och förundras, stirra er blinda, jag var blinda. De är druckna, men inte av vin. De raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: läs detta, då svarar han: jag kan det inte, den är förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan inte läsa. Och vi undrar kanske, men ser de inte vad det står skrivet? Förstår de inte att de sprider falska läror? Nej, antagligen inte. Därför att blindhet och andligt mörker gör att Bibeln är stängd. Uppenbarelsen är stängd. Nu vill jag nämna 3 uppenbarelser som jag fick i bön på 90-talet, början på 90-talet. Och som jag sa, allt ska prövas utifrån Bibeln, utifrån Guds ord. Men jag satt den här dagen i bön vid köksbordet och hade min bibel uppslagen framför mig. Och plötsligt så upplever jag så stark Guds närvaro, så den liksom fyller Guds närvaro fyller hela köket, skulle jag säga. Och bibeln, den liksom öppnas. Det är en klarhet, gudomlig klarhet, som jag kan inte ens beskriva i ord. Och det jag såg, det såg jag ju för mitt inre i en syn. Men det var lika verkligt som bibeln var verkligt, som låg uppslagen framför mig. Och allt sammanfattades i namnet Jesus. För det var Jesus namnet som liksom strålade fram över hela bibeln. Som en summa av allt. Det var en märklig upplevelse, men den var väldigt stark. Och vi läser från Johannes evangeliets första vers, första kapitel. I begynnelsen var ordet, och det är ju ordet med stort O, det eviga ordet. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Med andra ord, Jesus är inte bara gudomlig, han är Gud. Fader, son och heligande. Han är Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och i kapitel 8 och vers 12 säger Jesus: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är som man säger, hur mörk den är runt omkring dig är jag ditt ljus. Och jag lyser upp livsvägen för dig. Vi vet vem vi tror på och vart vi är på väg när vi tillhör Jesus. Och i psalm 36 och vers 10, jag tror det är David som har skrivit den psalmen. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. I ditt ljus ser vi ljus. En annan uppenbarelse som jag fick vid den här tiden i början på 90-talet. Jag var ganska nyss tillbaka till Herren och överlåtit mitt liv. Och jag var i bön också då. Då låg jag på knä vid min sökstol. Det var min bönevrå, min heliga plats, så att säga. Och då såg jag för mitt inre som en slöja eller en gardin som sakta drogs undan så här. Och jag förstod att Gud kommer att visa mig sånt som jag inte har sett eller förstått. Det förstod jag att det innebar. Och då hade jag ingen aning om vid den tiden vad ordet i grekiska då för uppenbarelse betyder. Apokalypsis. Det är ju det vanliga ordet som vi också har i svenska nu för tiden, apokalyps. Men apokalypsis, som översätts då uppenbarelse i svenska bibeln, det betyder också manifestation, avslöjande, något som tidigare var dolt, blir känt eller synligt. Och roten i ordet betyder avtäckande, en slöja dras undan eller ett täckelse tas bort. Paulus skriver om en slöja över hjärtat i andra Korintherbrevet 3. Hos dem som försöker tjäna Gud genom lagen och laggärningar. Och det gällde ju judarna här som inte tog emot Jesus som sin frälsare. Men då beskriver Paulus där att Mose ansikte strålade ju när han fick lagen och instruktioner om tabernaklet från Gud på Sinai berg. Men den härligheten och strålglansen bleknade och försvann, det läser vi om i andra Mosebok. Därför att det var ju skuggan av det som skulle komma. Verkligheten själv som är Jesus Kristus, och det skriver ju också Paulus i Kolosserbrevet 2. Men för att dölja den här att strålglansen bleknade, läser vi, så hängde Mose en slöja för sitt ansikte. Och jag vet att Sven Reichman, han brukade säga att Mose försökte verka andligare än han var. Han ville inte visa att den här strålglansen bleknade och försvann. Och så läser vi från andra Korintherbrevet 3 och vers 14, där fortsättningen från Paulus. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Det innebär att Jesus, det sanna ljuset, kommer in i hjärtat. Som ger vishetens och uppenbarelsens ande. Och därför skrev också Paulus, fylld av den helige ande, i andra Korinthierbrevet 4, nästa kapitel, och från vers 6. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Och den strålglansen, vänner, den bleknar aldrig. Och jag kommer att tänka på, när jag läste detta, jag kommer att tänka på en sång. En gammal sång vi sjunger. När alla andra namn en gång förbleknar, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans skall hela evigheten stråla lika underbar. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty inget annat namn kan giva frälsning, inget annat namn än hans. Underbart. Halleluja kan vi säga, verkligen till det. Jag tror många hade det på tungan. Och nu ska vi läsa en av dagens texter om en äldre man och en äldre kvinna som hade fått uppenbarelsens ljus. I Jerusalem, Lukas 2 och från vers 25. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Och det namnet, det betyder den som hör. Och det kan betyda också den som hör och gör. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde, alltså Herrens Messias. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat, eller enligt dina ord. Till mina ögon har sett din frälsning. På hebreiska skulle det ha stått din Yeshua, din Jesus. Som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, denne satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid då hon var jungfru. Och hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner, natt och dag. Just i den stunden, just det, just i den stunden, än en gång, led av anden, rätt plats och rätt tid, rätt stund, kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Hanna betyder nådefull. Fanuel slog upp. Det betyder Guds ansiktes uppenbarelse, kan det översättas. Och Asers stam. Aser, det betyder lycka. och glädje. Så jag satte ihop de där namnen. Så får vi Guds ansiktes uppenbarelse ger glädje, för han är nådefull. Jag vill ta upp lite om uppenbarelsens syfte. Och det första, det är ju då att det ska peka, den pekar på Jesus och ger kunskap om Gud. Den han är och hans vägar. Simon, han uttryckte här, han är Israels tröst. Han är ljuset, härligheten, Guds frälsning. Med andra ord, världens frälsare. Och uppenbarelsen förklarar också Guds vilja och rådslut, Guds plan. Här läste vi att han är satt till fall och upprättelse. Ett tecken som blir motsagt. Och här bekräftar den helige ande genom Simeon det som profeten Jesaja fick uttala om Messias. Och det är från Jesaja 8, vers 14. Han ska vara en helgedom, men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Och det här sista, det syftar ju på alla som tog emot Jesus och som trodde på honom, Jesu lärjungar och efterföljare. Att uppenbarelsen bevaras hos dem som tog emot. Och i Jesaja 42 och vers 6 läser vi: Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Det här är ju en profetia om Messias, Jesus. Ett ljus som uppenbaras för hedna folken, det var ju det som Simeon också sa. Frälsningen gällde alltså inte bara det judiska folket och Israel, utan alla. Och tänk att det behövdes en Guds uppenbarelse för att se och förstå detta. Även vi har facit och vi läser, men det står ju, man ser det ju tydligt. Ja, och för Petrus och för lärjungarna måste Gud uppenbara detta. Och därför så vet vi också idag och känner till denna uppenbarelsen. Och vi vet att Petrus såg ju en syn när hedningarnas väckelse sen började i Cornelius hus, som var hedning. Och för Cornelius hade en Guds ängel uppenbarat sig och talat. Det står om i Apostlagärningarna 10. Och likadant Paulus skriver i Efesierbrevet 3:3, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. Och det han har skrivit innan, det handlar om att den helige ande hade visat att frälsningen inte bara gällde judarna, utan alla folk, hedna folk. Och vi hedningar, vi som är hedna folk, så att säga, inte judar, är medarvingar och har del i samma löfte. Och nu börjar det vända igen. Det judiska folket börjar komma tillbaka till Jesus och ta emot honom. Och då vet vi att vi lever i den yttersta tiden, yttersta dagarna. Uppenbarelsens syfte är att ge uppmuntran och uppbyggelse och bekräftelse. Gud håller det han har lovat. Simeon här, han hade levt i många år med ett löfte, förstår vi. Nu var tiden inne. Antagligen en helt vanlig dag så hände det som han hade fått ett löfte om. Och anden manar, gå till templet, skynda nu. Vilken lycka, vilken helig stund det måste ha varit där i templet för Simeon. Han får se Guds frälsning. Ett litet barn, Jesus barnet där. Och likadant då profeten Hanna, eller profetissan Hanna, som hade fått samma uppenbarelse. Han är Messias, frälsaren. En uppenbarelse får vi också som hjälp inför kommande prövningar. Det kan vi säkert när vi tänker efter vittna om, kanske allihopa. Jag tänker inte ta något exempel, men jag måste säga det att genom svåra passage och svåra perioder i livet är det en sak som har styrkt och hjälpt för att inte ge upp, och det är Guds löften. Det är uppenbarelse från Herren, och det är så starkt och så värdefullt för oss. För Gud vet vad vi kommer att möta, och det är väl inte ovanligt att han ger något alldeles speciellt till oss innan vi möter någonting som är svårt och som är jobbigt för oss. Uppenbarelsens syfte är också att förändra oss inifrån. För det är ju vad som händer med Guds levande ord när det får komma in i våra liv och i våra hjärtan. Apostlagärningarna 2 från vers 42 läser vi. Det är också en av dagens texter. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskap, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Genom apostlarna, det var ett bra ord. Inte av, men genom. De var redskap för Gud. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig kärlek. Endräktigt är ordet. På engelska står ju som ett akord, står det engelska. Och det är vad grundtextordet betyder. I harmoni, som ett akord. Olika toner, för vi är olika, men i harmoni tillsammans. Det är vackert. Ibland hör man att man kanske drar den här versen lite för långt, att de sålde allt de ägde, alla sålde sina hus och så vidare. Men det förstår vi att de inte gjorde, för de samlades ju i hemmen, står det i nästa vers. Så radikalt kanske det inte gick till. Men jag tror att de sålde, det kan ha med översättningen också att göra till svenska. De sålde säkert det de inte behövde för att ge till de fattiga. Man kan annars göra en lite tokig lära av det. Ja, detta var alltså andens enhet. Man höll troget fast vid apostlarnas lära, alltså undervisningen och gemenskapen och så vidare. De var ett i tro och lära. Guds kärlek förändrar hjärtat, så att vi bryr oss om de svaga och fattiga och utstötta. Det var också här vad vi läste, det som hände. Att man delar med sig. Anden leder oss inte till att roffa åt oss för att få mer. Nej, anden gör ett verk i våra liv, då vill vi ge vidare. Vi vill dela med oss. Både andligt och ekonomiskt. Det vi har förmåga till. Och som anden leder var och en personligt. Det är så det går till. Uppenbarelsens syfte är också att ge urskiljning. Och att avslöja det som är i mörkret. Och då läser vi en annan av dagens texter från Matteus 13. Där beskriver Jesus olika liknelser i Matteus 13. Och det talar om en åtskillnad på det som är äkta, det som är falskt, sanning och lögn, den som lever i ljuset och den som lever i mörkret. Och så säger Jesus där från vers 31 läser vi. Han framställer också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Ännu en liknelse framställer han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl, till dess allt sammans blir syrat. Man kan se från 2 olika håll det här budskapet som Jesus tar här. Och även då det han säger innan de här liknelserna. Och jag tror att vi kan se den bilden att Jesus säger att evangeliet har en sån kraft. Sprängkraft. För det är ju sant, det vet vi. Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det sprids, evangeliet sprids och det ska ut till alla folk och stammar som Bibeln säger och som vi vet pågår för fullt. Men det är någonting här som inte riktigt stämmer ändå. Det är någonting mer som Jesus vill säga. För surdegen är jäst. Det står alltid för ondska och synd i Bibeln, i skrifterna. Som ju de här judarna kände väl till. Det står för något negativt och det står för falska lärare som blåser upp. För det är ju det som händer när något jäser. Det blir uppblåst. Det blåser upp det köttsliga sinnet, kan man säga. Och surdeg verkar i mörker och sprider sig snabbt. Och vid ett tillfälle säger Jesus i Matteus 16 och 12. Det står om lärjungarna. Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd. De missförstod Jesus där. Trodde ju han talade om vanligt bröd som man äter. Utan för fariseernas och saduceernas lära. Det var läran där. Deras falska lärare som var surdeg. Och kvinnan, det står här att hon blandar in surdeg i det här mjölet. Det kan också översättas att hon smyger in, hon gömmer, hon blandar in i hemlighet. Försöker dölja något och ordet betyder också att dölja under täckelse. Har vi det igen? Så det Jesus säger här är alltså att han varnar för villolärare, falska lärare och avfall inifrån kristenheten. Det är allvarligt. Och vi vet vad han säger i Matteus 24 och 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Det gäller den särskilt i den yttersta tiden. Och mjölet här som kvinnan hade, det står ju för undervisningen om Guds rike. Den sanna undervisningen om det sanna Guds rike som kommer när Jesus kommer tillbaka. Och vi läser också i andra Petrusbrevet 2 från vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. De utger sig alltså för att vara Guds tjänare och predika Guds ord, men samtidigt smyger man in falska lärare i undervisningen. Allt för egen vinst. Och det kan till exempel handla om att man säger att Jesus, visst han var Guds son, men allt han gjorde på jorden, det gjorde han enbart som människa. Det är inte ovanligt man hör idag. Det gjorde han som enbart som människa och därför kan vi göra samma som han. Men det är ju inte sant. Jesus var sann Gud och sann människa på jorden. Det vet vi som håller oss till Bibelns ord. Och vi kan inget göra överhuvudtaget, men vi kan få vara redskap åt Gud. Som vi läste i Apostlagärningarna. Och det gäller idag. Och det här att smyga in, det är ju väldigt skillnad mot vad Jesus säger och även det Paulus gav uttryck för. Johannes 18 och 20. Jesus svarade, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Och andra Korintherbrevet 3 och vers 12 där skriver Paulus. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Och i nästa kapitel i vers 2. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Alltså öppenhet. Ärlighet, ingen dold agenda. Det är det som gäller. Den tredje uppenbarelsen som jag fick, som jag vill berätta om från början på 90-talet. Det var en syn och jag befann mig söderut Jag tyckte att jag stod vid relingen på en båt. Och jag vände mig om och såg tillbaka. Och jag såg hela Europa som en karta. Och jag såg Sverige. Och när jag såg på Sverige var det ett kompakt mörker över Sverige. Och det var så svart, det var så mörkt, så jag drog efter andan av förskräckelse när jag såg det. Men så kom kartan närmare, liksom Sverige zoomas in. Och då såg jag att det var ljuspunkter. En här, en där, en här, en där, över hela Sverige. Och när det kom ännu närmare, då såg jag att det var eldar som brann. Tydligt och klart. Och jag kände en lättnad, jag drog en suck av lättnad. För det var ju så levande den här synen, fast det var för mitt inre, så att jag var ju där liksom. Jag visste att det här är Guds eldar som brinner. Mitt i mörkret. Och dagens text från Mika, kapitel 7, det beskriver ett mörker och en mörk tid i verserna innan där. Det beskriver laglöshet som kan jämföras med uppenbarelserna och profetierna om den yttersta tiden. Men vi läser från vers 7 där. Men jag ska skåda efter eller spana efter Herren. Jag ska hoppas, vänta tålmodigt kan översättas, på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus. Det här är ett underbart vittnesbörd om förtröstan och hopp. Och vi kan lägga till Davids ord i andra Samuelsboken 22:29. Ty du, Herre, är min lampa. Herren, gör mitt mörker ljust. Jag tror att de här orden är om oss också, gäller oss idag i Sverige. Vi sörjer och bävar säkert allesammans över mycket som sker. Över mörkret som tätnar och laglösheten som ökar. Men vi har fått uppenbarelsens ljus i våra hjärtan. Och hoppet som strålar. Det strålar från den himmelska världen, kan vi lägga till. Och Guds ord och Guds ande leder oss på rätt väg. Så vi ska hålla oss borta från all slags religionsblandning, all surdeg som finns idag. Men i våra hjärtan ska vi bevara Guds uppenbarelse om Jesus Kristus som den heligaste skatt. För då kommer också Gud att bevara oss. Det vet vi. Amen. Tack Jesus att du är uppenbarelsens ljus. Du är uppenbarelsens ljus. Och tack att vi har fått ljus i våra hjärtan därför att du har kommit in i våra hjärtan. Tack för uppenbarelse som du ger. Tack att du öppnar ordet för oss, Herre. Och lär oss, undervisar oss. Så att vi får en rätt kunskap om dig. Att din kärlek får fylla våra hjärtan, våra liv. Tack att vi får ha varandra. Tack att vi får uppmuntra varandra. Tack att vi får hjälpa varandra att följa dig. Gå din väg. Tack att vi får vara tillsammans här idag. Tack att vi får ha varandra. I tron på dig. Som syskon i dig, Jesus. Tack, Herre. Tack att ljuset får lysa i mörkret. Tack att du har vunnit seger. En evig seger. Och tack att det strålar. Ditt namn strålar i all evighet. Och att vi får tillhöra dig, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen.